Mittwochian.
In uns marschiert Deutschland und hinter uns!
Krieg wird sich die Kriege aufnehmen. Wir müssen везде будем вмешиваться во внутренние конфликты.
We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Vår beredskap är god.
Välkommen till Pennonsvärdets podcast. Jag som pratar heter Tommy Hansen och dagens gäst är ingen mindre än författaren Lars Eriksson Wolke, professor vid Försvarshögskolan och en av Sveriges främsta experter på militärhistoria. Välkommen Lars.
Tackar så mycket.
Då så Lars, jag är lite ett fan av dig för jag har ju läst din bok 1658, Tåget över Bält. En av få böcker som jag har sträckläst på en semester. Har du några andra rekommendationer till mig?
Nu ska man inte rekommendera sitt eget, men om du nu tyckte 1658 var kul, den var väldigt rolig att skriva eftersom det var dramatik i händelseförloppet och då är det ännu mer spännande även för en forskare. Då. Jag skrev en bok för nu ganska många år sedan om Stockholms blodbad och den var väldigt spännande att skriva för det var just väldigt mycket dramatik och tragik. Den kan jag rekommendera.
Ja, härligt. Det är alltid intressant med speciellt svensk historia. Älskar jag. Men det är inte därför du är här idag, utan idag ska vi prata om Gotland. Nu kör vi!
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.
Det är mycket som händer just nu inom försvarsfrågor överhuvudtaget, både i Sveriges omnejd och i övriga omvärlden. Men just Gotland, vilken betydelse har det haft genom historien?
Ur ett svenskt perspektiv eller överhuvudtaget Östersjöperspektiv så kan man säga enkelt uttryckt en väldigt stor betydelse. Kanske inte helt överraskande. Men för Sverige har det varit oerhört viktigt. Det har varit hela tiden Gotlands förhållande och vem som har suttit på Gotland har naturligtvis varit betydligt oerhört viktigt för fastlandet också. Tveklöst. Så mycket stor betydelse.
Hur har den här betydelsen förändrats ur det svenska perspektivet?
Egentligen har den inte förändrats alls. Gotland ligger där det ligger. Gotland har samma strategiska betydelse nu som på 1700- eller 1800-talen. Sen kan man alltid säga att vapensystemen är annorlunda nu. Tiderna, det är helt andra inflygningstider, missilbanor och så vidare som går mycket fortare än man rodde och seglade på 1700-talet. Men bortsett från det så är det samma utgångspunkter därför att det väsentliga om man nu ska tänka sig Sverige i konflikt med någon annan part eller på väg att hamna i konflikt med en annan part och det är kapplöpning till Gotland i någon mening. Så på 1700-talet då seglade båda parter. Idag har vi ungefär likartade hastigheter också som vi rör oss med. Det viktiga är så att säga den relativa hastigheten i förhållande till en eventuell fiende eller motpart. Så jag skulle säga att nej, det är ingen större skillnad. Gotland är fortfarande lika strategiskt viktigt som det har varit genom århundraden.
Men om vi tänker på själva försvaret av Gotland, hur har vi i Sverige hållit oss till det här med att försvara Gotland eller använder det till en försvarsmässig synpunkt eller ur en försvarsmässig synpunkt?
Det handlar ju ytterst om vad vi har haft för möjligheter och resurser. Och, man kan göra reflektion att den första stora kända invasionen av Gotland 1361, Valdemar Atterdag, när danskarna går i land söder om Visby går upp och slår ner den gutniska bondehären vid två slag bland annat utanför Visby ringmur och erövrar ön. Då finns ju inga trupper från det egentliga Sverige där utan det är ju ett förhållande mellan Gotland och danskarna. Och sen slutar det med att Gotland blir danskt. Och det är där man spekulerar till varför inga svenska trupper var där. Men hur som, gotlänningarna fick klara sig på egen hand och det gick inte. För de var för underlägsna. Sen har vi haft trupp från fastlandet men aldrig så stora mängder egentligen. Och det resulterade ju i att när ryssarna kommer 1808, på våren 1808 i samband med finska kriget. Så finns det nästan inget svenskt försvar på Gotland. De går i land på Östergarnslandet, kommer från Riga, går tvärs över ön, svänger upp vid Ajmensbro och sen upp mot Visby. Tar ön i besittning. Generalamiralen Bodisco sitter i landshövdingehuset vid Donners plats och utfärdar proklamationer i tsarens namn. Och, alltså det där gick väldigt smidigt ur rysk synvinkel. Sen gör ryssarna en stor underrättelsemiss och tror att de trupper som håller nu på att ladda upp längs Smålandskusten för att ta tillbaka ön är starkare än de är. Och då är de rädda att bli avskurna på ön så att man skeppar ut helt enkelt. Återvänder till Riga och lämnar Gotland och Sverige kan ta tillbaka ön. Men det intressanta är det som händer efter det här som alltså utspelas våren 1808. För då gör man den bedömningen på ön i ledande kretsar att vi kommer ju inte få hjälp från fastlandet. Vi måste klara oss på egen hand. Och då inrättar man något som heter Gotlands nationalbeväring. Alltså en värnplikt på ungefär, man får ihop ungefär 6000 man med högst varierande beväpning, om vi uttrycker det vänligt. Men det är alltså en total mobilisering på ön. Och den här nationalbeväringen ska bara användas för att slåss på Gotland, får icke föras till fastlandet. Det är först 1885 som man döper om alltihopa till Gotlands regemente och sen blir det då det som blir I-18 och P-18 och så vidare. Och det här ger ju sker 1811 och ger ju då en impuls till någon form av värnplikt även på fastlandet som man då kallar nationalbeväring, och det införs året efter 1812. Men just det här att man på Gotland ansåg med all rätt då att vi kan inte lita på fastlandet, vi måste ha en egen militärstyrka som gör att det här växer fram då. Och sen finns då ända fram till egentligen förbandsnedläggningarna i början av 2000-talet.
Vad eller hur ser det ut idag om man jämför med 1808? Är vi nästan där?
Ja, lite grann är det så, va? Om du räknar antalet beväpnade personer som står på ön. Och då ska vi komma ihåg att när det var som mest under andra världskrigets beredskap och delar av kalla kriget, mobiliseringsorganisationen, kanske upp mot 20-25 000 man på ön. Vilket ju är väldigt mycket om man ser till att det finns, då fanns 40-50 000 civila ungefär. Så det är en stor extra procent. Så då var det ju verkligen militariserat Gotland i ordets positiva mening så att säga. Och sen avvecklas det här successivt och ganska snabbt med de stora nedläggningarna 2005. Va? Och sen har vi ju inte haft något på ön. Förutom en del hemvärn, aktningsvärt i sig, men ju inga tunga styrkor på något sätt.
Amerikanerna ser Gotland i dagsläget då. Ser amerikanerna Gotland som en grundbult för säkerheten i Östersjöområdet. Jag har ett citat från general David Perkins som precis var på besök i Sverige. Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg mitt i Östersjön. Att kaptenen på det fartyget är vår goda vän Sverige är till stor nytta för oss.
Mm.
Vad skulle du vilja mynna ut av det?
Ja, nej, men det är ju svårt att säga emot honom, va? Ur ett NATO-perspektiv och ett amerikanskt perspektiv. För alltså NATO måste ju resonera så här, att säg att det händer någonting i Baltikum med de tre baltiska staterna som NATO-länder. Man måste undsätta, säg Estland, hypotetiskt. Om man skickar NATO-trupp, amerikansk trupp, en eller annan form till Estland, så får det ju bara inte hända något i ryggen på den truppen på Gotland. För då skärs ju förbindelsen av och det blir oändligt mycket farligare och besvärligare att skydda de baltiska länderna. Det vill säga man måste själva eller med hjälp av vänner ha kontroll över Gotland och framförallt se till att den potentiella fienden, som vi väl alla vet vem de räknar med i så fall, inte sätter sig på Gotland. Det är så att han har ju alldeles rätt naturligtvis, ut amerikanskt och NATO-perspektiv.
Historiemässigt då, hur har samarbete med andra länder på Gotland sett ut? Eller har vi ens haft det i en skala som sker idag?
Om du tänker på den dagens situation med övningen Aurora som kommer i början på hösten, där du har amerikansk marinkårskompani, är det väl, och vissa helikopterinsatser och så,
ja.
Så har vi inte haft det samarbete i den formen, den omfattningen med andra länder direkt på ön för försvaret av ön. För det är ytterst det handlar om naturligtvis. Däremot så har vi haft under det så kallade Krimkriget på 1850-talet. När det utkämpades då mellan västmakterna, britter och fransmän och turkar å ena sidan. Och ryssarna å den andra, och det utkämpades på Krim framförallt. Men sen fanns det en sidoskådeplats och det var Östersjön. Och då kom brittiska och franska flottstyrkor in i Östersjön. Och sen angrep man ryska positioner på Åland inte minst. Och längs den finska kusten, för Finland var ju en del av tsarens välde. Va? Ytterst hade man säkert velat segla in till Sankt Petersburg, men det var för farligt så att säga, så det gjorde man inte. I det läget så fick brittiska och franska fartyg bunkra i Fårösundsbassängen och vila upp sig där. Under svenskt, jag ska inte säga beskydd, för de kunde försvara sig mycket bättre själva. Men det var, de blev inbjudna, så det var ett avsteg från neutraliteten, vilket naturligtvis ryssarna också noterade. Men kunde inte göra så mycket åt vid det tillfället. Så det är väl egentligen vad jag kan komma ihåg, enda tillfället som Gotland har haft utländska styrkor på plats med svenskt godkännande så att säga.
Otroligt intressant. Och speciellt när vi pratar om Nord Stream och alla de här byggena som diskuteras vilt, och Karlshamn och så vidare. Om vi kommer då till rent försvars eller försvarsmateriell. Hur tror du att vi kan göra det på bästa sätt? Vad är det vi saknar idag?
Både kvantitet och kvalitet, vilket är ju lätt att säga. Det är exakt vad vi saknar, det är nog snarast en militär faktbedömning. Men det är väl helt enkelt så att vi saknar det mesta. Och vi saknar också motmedel av olika slag. Så vi vet ju vad till exempel ryssarna har placerat i Kaliningrad-enklaven som ju når Gotland, Iskander-robotar och annat, och hur man hanterar den typen av potentiella hot så att säga. För det räcker ju med att någon har till exempel missilsystem som man gör att man kan förvägra motparten att flyga i vissa riktningar, ha fartygsrörelser i vissa riktningar, och de når till Karlskrona också sådana här robotar. Det vill säga att vi får tänka på det gamla klassiska problemet som man funderade på under hela kalla kriget och även andra världskriget, och det var: hur ska vi försvara Gotland alldeles oavsett om vi har mycket eller lite trupp? Ska vi göra som britterna på Kreta under andra världskriget, där man, när man insåg att det här håller inte, då drar man sig ur och försöker evakuera och rädda de trupper som finns? Eller ska man göra som britterna på Malta, slåss till det yttersta, och det visade sig faktiskt fungera? Därför att det grundläggande problemet egentligen försvarsmässigt är nog också att Gotland riskerar i ett skarpt läge att bli isolerat. Kan vi verkligen upprätthålla förbindelserna till ön, till de förband som finns där? Också naturligtvis försörjningen av civilbefolkningen. Alltså, vi ska inte räkna med att vi har ett fritt flöde av transporter fram och tillbaka, utan det kan skäras av ganska ordentligt. Och då gäller att i tidigt stadium bestämma sig för om ön ska försvaras eller om man ska släppa den. Och släpper man den så får ju de här konsekvenserna kan få som vi har varit inne på vad gäller säkerheten i hela Östersjöområdet. Och vi har en civilbefolkning som man kanske inte kan evakuera. Ska man då överse 50 000 gotlänningar? Alltså det är inga små beslut då. Men det är den typen av beslut man, jag tror man landar i ganska fort.
Det här hotet då, från öst, om vi säger så. Existerar det ens, eller på vilken nivå existerar den idag?
Alltså det behöver inte existera i någon politisk mening att en stormakt, i detta fallet Ryssland, beter sig på ett sätt att man uppfattar att nu är ett angrepp för nära förestående. Utan hotet kan ju finnas i att nu har de helt plötsligt en sån förmåga att genom att kontrollera Gotland eller förvägra oss kontroll över Gotland skaffa sig kontroll över södra Östersjön och mellersta Östersjön kanske, beroende på var tyngdpunkten ligger. Och sen när det är ett rejält hot eller inte, ja, det är egentligen en annan fråga. Och sen ska man naturligtvis komma ihåg, om man ser det här ur rysk synvinkel, att det, om NATO nu resonerar som så att ja, NATO-insats i Estland, då måste vi ha ryggen fri med Gotland. Men ryssarna, de har ju Kaliningrad, och det upplever ju NATO som en framskjuten bastion. Men ur rysk synvinkel, försvara Kaliningrad mot NATO-anfall är ju inte det lättaste, med Litauen och Polen runt omkring. Om det dessutom finns amerikansk basering på Gotland till exempel, då är det inget att vara avundsjuk på att vara befälhavare inne i Kaliningrad då, även om de har kraftfulla vapensystem.
Kan man säga att båda sidor har någon sorts svaghet och styrka?
Ja, absolut. Och det är lätt att man glömmer det när det gäller man diskuterar de här sakerna, och med tanke på vårt militära svaghetsläge för stunden, att vi bara ser svagheterna och hoten, liksom, våra svagheter. Men det är klart, den andra sidan har ju potentiella svagheter också, i synnerhet om man ser ett bredare NATO-perspektiv.
Gotland har ju alltid varit ett kärt ämne för våra medlemmar i Pennonsvärdet. Även på våra sociala medier så är det väldigt många som engagerar sig i den frågan och gillar att diskutera med varandra. Vad tror du är viktigt i diskussionen kring Gotland, förutom det vi just tog upp med att båda sidor, om man får säga sidor, då, kan ha styrkor och svagheter?
Ja, dels naturligtvis det vi har varit inne på, Gotlands strategiska läge, men sen ska man ju också komma ihåg att vid sidan av Gotland finns ju andra platser som har kanske lika stor betydelse även i svensk perspektiv. Jag tänker på Åland till exempel. Vi har ju när det gäller svensk försvar av övre Norrland till exempel, så pratade man under hela kalla kriget om Ålandsförträngningen, det vill säga att ingen fiendemakt som eventuellt går över gränsen i norr får också skicka upp sjöstridskrafter i Bottenviken, alltså tränga förbi Åland. För då öppnar man bakdörren till Norrbotten. Och med allt vad det innebär, då kan allting rasa ihop upp i övre Norrland. Så att det finns ju andra sådana här väldigt strategiska punkter, och det gör ju inte problemet mindre, för då är det flera sådana här strategiska punkter som man ska hantera. Och Åland, där har vi då frågan om samverkan med finländarna och så. Men jag tror också att man, när det gäller Gotland, så har vi ett par historiska exempel som ändå visar också hur vi talar om hotbilder och så, att saker och ting ju faktiskt kan eskalera väldigt fort. Från en situation där man kanske inte har förväntat sig att någonting skulle hända. 1941, så när tyskarna anföll Sovjetunionen och ryckte upp genom Baltikum, så trängdes ju en del sovjetiska förband ut på Ösel och Dage, de estniska öarna. Och där var det en del sovjetisk personal som flydde sjövägen då över till Gotland. Nu följde inte tyskarna efter, men så den här personalen blev ju omhändertagen och internerad i Sverige och så. Men sen kom ju baltiska flyktingar, det kom tyska militära flyktingar i maj 45, och så landade på Gotland, för det var ju liksom första land man såg. Apropos lite, så tillät vi direkt efter kriget att sovjetisk personal gick i land i Slite och fick ta hand om sådana flyktingfarkoster och liknande. Och vi hade alltså ett antal sovjetiska militärpersoner på plats i Slite under en kort tid. Och jag menar, sånt kan ju användas till någonting annat, och det kan eskalera och så vidare. Och nu var det en eftergift som inte alla tyckte var särskilt vacker, men den blev inget farligt av det. Men jag tänkte på en annan händelse som är värd att lyfta fram när det gäller Gotland, och det är det som hände i november 1975. För då var det ju, skulle man då fira oktoberrevolutionens stora högtidsdag, och det gjorde man bland annat i Riga, och i stora delar av personalen på de örlogsfartyg som låg i Riga, det var ju då ockuperat av Sovjetunionen och tvångsinlämmat av Sovjet. De var i land. Men på en robotfregatt där Echovoy, så satt då den politiska officeren tillsammans med de sammansvurna och bestämde sig att nu tar vi över fartyget. Och så låste man in ett par besättningsmän och så tog man över fartyget. Och det var egentligen för att han var då en övertygad leninist som ansåg att Brezhnev-regimen hade svikit de sanna kommunistiska idealen. Och i någon saklig mening hade han ju rätt. Och han ville nu få tillfälle att prata i sovjetisk radio om det här. Och för han visste ju att då får man ju liksom inte sändningstid så där alldeles enkelt då. Så att man hade då tänkt segla ut ur Riga och sen upp till Leningrad, nuvarande Sankt Petersburg, och så lägga sig bredvid den här fartyget Aurora, det här revolutionsfartyget, och så där kräva att få radiotid. När man är på väg ut ur Riga så går det larm då. Och så seglar man ut genom Rigabukten, passerar Irbensundet med kulans nordspets och kommer ut på öppet vatten. Och då är det full jakt redan. För då inser man, både KGB, gränsbevakning och militären, att det här är något riktigt felaktigt som är på gång, så att man jagas på ytan och i luften. Och då styr den här killen rakt på Gotland då, med sin robotfregatt. Ponera att den hade kommit in på svenskt vatten och de här förföljarna hade kommit efter och avgett skarp eld på svenskt vatten. Alltså vad vi skulle göra då rent folkrättsligt är ju såklart då. Och man kunde ju se det på radarskärmarna på Gotland också, att herregud, här kommer ju en massa fartyg på väg. Det var ju ingen som hade väntat det där. Och man sköt skarpt på honom och till slut fick han dreja bi och ge sig då. Och de blev stoppade och tillbaksläpade till Riga. Va?
En ganska hisnande upplevelse för...
Alltså du kan ju tänka dig de här vanliga värnpliktiga radarbevakarna som ser helt plötsligt, här kommer man rullande. Wilhelm Magrell har skrivit en roman, Krivak 500, om det här, den här händelsen. Va? Som är väldigt, väldigt speciell och hade ju alltså tänkte en renlärig kommunist som vill göra störta Brezhnev-regimen och som drar iväg då och helt plötsligt på väg med förföljare mot Gotland. Det kunde ju blivit vad som helst egentligen och sen eskalerat vidare. Nu blev det inte det, ur en gotländsk synvinkel. Besvärligt nog för de som hade gjort den här revolten. Då. Sen är det ju så att det här kändes, förtegs ju och man lyckas tysta ner. Det tog något år innan media fick tag på nyheten. Och sen slog kvällstidningarna på med stora uppslag och teckningar av hur det gick till och sådär. Och Hollywood kastas över det, förstås. Det blev en bästsäljande bok och så blev det en Hollywoodfilm, Jakten på röd oktober med Sean Connery. Och då är han ju inte rätt trogen leninist, utan då är han ju en som vill ha västerländskt liberalt samhälle. Va? Så man skruvar ju ett antal varv, men det är konstnärlig frihet. Va? Men poängen är liksom att hur man än försöker analysera och förutsäga, så kan det hända något som man inte kan begära att någon ska förutsäga. Och så kan det bara snabbt eskalera. Och då återigen, alltså, avstånden är så korta och då ligger Gotland där det ligger, bokstavligt talat.
Otroligt intressant. Och just nu håller ju stridsgrupp Gotland, eller 18:e stridsgruppen, sättas upp. Vad kan Försvarsmakten göra av den gruppen? Är den tillräckligt stor eller ska den bara vara någonting som skrämmer?
Den är ju inte tillräckligt stor för att avvisa fullskalig attack, naturligtvis inte. Och det är väl ingen som drömmer om det, utan det är ju ett sätt att ändå du har någon form av kuppberedskap och det är viktigt nog. Antingen vi talar Slite hamn eller Visby flygfält eller vad det nu kan vara. Och då är det väl så viktigt. Men däremot så är det ju naturligtvis ingen fullskaligt skydd. Och vad som sen, för det handlar ju också om att vinna tid, som vi under hela kalla kriget planerade för. Att det var ingen som trodde att vi landet i sin helhet skulle kunna försvaras vid en sovjetisk stor invasion, utan det handlade om att överleva, hålla ut så länge att det kom hjälp från väster. Det var ju ytterst det handlade om. Och samma sak här, alltså de som är på Gotland ska hålla ut tillräckligt länge för att hjälp ska kunna komma fram, antingen det är från fastlandet eller NATO-trupp eller vad det nu kan vara man har avtalat om. Och i den bemärkelsen så är det naturligtvis otroligt viktigt att ha i alla fall någon form av militär trupp på ön. Och ju skarpare den är, desto bättre naturligtvis.
Det är väldigt intressant det här med Sveriges så kallade alliansfrihet. Hur länge ska vi hålla på med det här?
Till det är inte meningsfullt längre. För jag antar att det syftar på att söka medlemskap i NATO eller uttalat agera så att man inte samverkar med NATO. Det är de två alternativ som bjuds, så att säga.
Ja eller nej, det har varit kanske väldigt länge.
Det har varit kanske väldigt länge av uppenbara politiska skäl. Och sen är det ju så att så länge Sverige dessutom är militärt svagt så behövs ju NATO. Vi behöver NATO. Det är inget att hymla om, så att säga. Däremot så och man kan ju då säga, och där är Gotland ett väldigt bra exempel. Jag menar, vi klarar inte att bygga särskilt hög tröskel på Gotland för en angripare om vi inte får hjälp av NATO. Och det behöver inte vara stora NATO-förband. Det räcker med att visa att NATO är där och därmed höjer man tröskeln betydligt då, för en angripare. Men det här med NATO-frågan är ju naturligtvis någonting annat och någonting mycket större, och den går ju inte att se isolerat från vår relation till Finland heller. Så har det varit under hela kalla kriget egentligen. Alltså förhållandet till Finland, hänsynen till Finland. Jag har svårt att se spekulationer, men jag har svårt att se ett svenskt beslut i ena eller andra riktningen vad gäller NATO om man inte har synkat det med Finland först.
Lars, du kommer precis från ett seminarium. Vad skulle du vilja säga till de som lyssnar på hur man ska tänka kring militärhistoria och historien överlag?
Att man, förutom att det är oerhört fascinerande som ämne betraktat, att man kanske inte ska vara naiv nog att tro att man kan lära sig rakt av historien. Det finns liksom inget kalkerpapper man lägger och sen kan man säga att en sån här situation kommer uppträda igen. Men om vi nu tar Gotland som exempel så kan vi ju snabbt lära oss att ön har och har haft en strategisk betydelse. Man har haft olika lösningar på Gotlands försvarsfråga, inte minst kopplat till fastlandet. De lösningar som kommer framgent med all säkerhet ser något annorlunda ut. Men grundproblemen kommer ju att vara de samma. Ska vi försvara ön? Hur ska vi försvara ön? Och om vi inte försvarar den, ska man då överge 50 000 gotlänningar? Och om vi försvarar den, vad betyder det för civilbefolkningen? Alltså att vi planerar ett militärt försvar som också på något sätt i möjligaste mån tar hänsyn till civilbefolkningen. Och den psykologiska faktorn tror jag inte vi ska glömma. Därför att så länge man visar, och där är för att återknyta till din tidigare fråga, det här med att vi har en liten trupp där nu, någon kvantitativ mening, så betyder det väldigt mycket signaleffekten både till Gotland och men också till fastlandet överhuvudtaget om försvarsviljan. Därför att i november 1944, mot slutet av andra världskriget, sänktes ju Gotlands ångaren Hansa på väg från Nynäshamn till Visby. Och ett 80-tal drygt ombord omkom. Två överlevde. Idag vet vi att det var en sovjetisk ubåt som torpederade henne. Och det är många som har vittnat om den känsla som spred sig på ön när man stod och väntade i Visby hamn på morgonen och den här båten aldrig kom. Och när man till slut inser att man har hittat vrakrester och sådana saker. Och alltså den känsla av att isolering helt enkelt. Och naturligtvis följdfrågan, är det här början på något ännu mycket värre? Liksom? Är det någon som ska göra något mot ön? Och att man då från myndigheterna och försvaret var väldigt noga med att tydligt demonstrera att nu ska vi försvara Gotland, att de här förbindelserna ska upprätthållas och även om det kostar. Det betyder oerhört mycket psykologiskt, att annars hade ju moralen kunnat dyka snabbt och då inte bara på Gotland utan då hade man gett en negativ signal även till folk på fastlandet. Så det är en typ av lärdom av historien som är värd att bära med sig. Sen kanske sättet att motverka sådana reaktioner kan se annorlunda ut, men att behovet finns, det tror jag är tidlöst.
Det har varit otroligt intressant att ha dig här, Lars Eriksson Wolke. Tack så mycket.
Tackar för att jag fick komma.
Om du är minst intresserad om militärhistoria och modern militärutveckling kan jag varmt rekommendera ett medlemskap i upplevelseklubben Pennan och svärdet. Där får du bland annat tillgång till hyllmetrar med böcker om Sveriges strategiska läge i Östersjön. Gå in på pennanochsvardet.se och klicka på Bli medlem som är rakt framför näsan på dig. Till slut så hoppas jag verkligen att du uppskattat detta avsnitt av Pennonsvärdets podcast med Lars Eriksson Wolke. Om du har tips, tankar och kommentarer får du väldigt gärna mejla dem till mig på podcast@pennanochsvardet.se. Känns det inte rätt att mejla så betyder det mycket om du vill lämna en recension, klicka i stjärnor eller bara kommentera på iTunes, YouTube, Acast eller vart du nu hittade denna podd. Jag heter Tommy Hansen. På återhörande.
We shall never surrender.
Vår beredskap är god.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanochsvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.